Radio Play.
Nu har vi den här så vi ser.
Så vi håller koll. Ja. Då säger vi hej och välkomna till vår matmord igen då.
Vi har redan hunnit med att ha en teknisk fadess.
Ja.
Men nu är vi tillbaka igen.
Nu är vi tillbaka.
Jag måste bara berätta innan vi börjar en sak som jag inte berättade för dig. Är att jag gjorde ett prank på Marcus på vägen hit.
Berätta. You prankster.
Alltså, jag kände att det här var början på en otrolig karriär som pranker.
Okay.
Prankster. Jag ska bara lära mig lingot först.
Yeah.
Som var bara att vi haft bil i helgen och varit ute och åkt. Och så körde han hit mig. Och så fan vad mysigt jag blev.
Alltså det blev skjutsad, det är fan det bästa som finns.
Alltså, ja, men det är
alltså, typ när Oskar kom hem till mig på Arlanda när jag varit ute och res med jobbet.
Yep.
Det är fan, jag är aldrig mer kär än då.
Nej.
Jag skojar.
Nej, det gjorde du inte.
Berätta vad du gjorde.
Jo, men för det är ju upphöjt. Alltså, så mysigt att bli lämnad med bil. Men så jävla mysigt. Ett, att bli hämtad på flygplats. Mm. Alltså, mött på flygplats.
Alltså, det är det bästa som finns.
Att bli hämtad. Hemkörd i bil.
Det är så jävla mysigt.
Det är så jävla mysigt. Bra. Jo, när jag märker att jag åker bil så brukar vi lyssna på Star FM.
Jag älskar den kanalen.
Älskar den kanal.
Men alltså det är helt sjukt. När man har bil, man får liksom, man bara, gud det kommer ny musik. För att annars, alltså vi frågar mig som man aldrig skulle lyssna på annars.
Men i det här fallet så är det ju gammal musik.
Just Star FM är gammal musik.
Men så när vi svängde upp här vid Fridhemsplan, precis vid dig, så kom Billie Jean på. Vilket ju, alltså jag tycker att Michael Jackson är fruktansvärt dålig. Och inte bara för
inte
hans,
bara för hans vad han har gjort,
utan även hans musik.
Men jag gillar inte den låten.
Ja, vilken gillar du då?
Ja, men jag gillar,
all I wanna say is that they don't really care about.
Nej, gillar inte heller så mycket. Men jag gillar Heal the world, make it a better place.
Men det är ju för att du bryr dig så himla mycket om Tellus.
For you and for me. Ja. Är det bara Michael Jackson som gör den låten också?
Vad menar du? Eller vem skulle du med, va? LaToya.
Jag fick fram Jackson. Att jag fick fram att det var någon sån där
Ja, som en band-aid grej.
Ja.
Jag vet inte.
Inte jag heller. Skitsamma. Så kom Billie Jean på i låten.
Ja, och då så gled jag ner i sätet. Vevar ner utan och höjde
precis
jättemycket.
Det är så jävla
så roligt. Plötsligt så var det bara att Marcus cruisade på Fridhemsplan och lyssnade på Billie Jean.
Det där,
sin
alltså det där är typ det där är det bästa pranket.
Yeah.
För man får sån jävla panik.
Alltså jag garvar så mycket. Jag bara, och sen så satte jag mig upp så och vevade ut. Jag bara, fan. Jag tror att jag ska börja pranka folk.
Du ska ju typ vara med i Jackass.
Du är så snäll, Jackass.
Men alltså, jag upplevde på mitt gamla jobb så delade vi kontor med ett konstgalleri.
Japp.
Och så var jag ensam och jobbade liksom på mitt jobb.
Mm.
Och så var det då, för galleriet hade bara öppet onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och så var jag själv där en fredag eftermiddag. Och så sitter jag så här och jobbar och så har galleriet öppet och det är typ ganska mycket folk där. För han som var gallerist hade typ en sån här privatvisning.
Mm.
Alltså från ingenstans så kommer det på Rammstein jättehögt i våra hörlurar. Och jag får sån panik för att jag bara, det är inte jag som sätter på.
Så du vet inte hur du ska stänga av.
Så jag bara började, och typ den här galleristen bara, stäng av musiken. Då är det alltså min kollega Stina som sitter på ett externt möte som har insett att hon kan styra högtalarna på fett. Alltså du vet, de var i Liljeholmen, jag var vid Centralen. Hon kunde så styra så att hon satte bara på låt efter låt, så konstig musik. Det var så jävla roligt och sån panik. Du vet, för att jag bara, till slut drog jag ut hörlurarna eller högtalarna. Men det var typ att jag kan inte stänga av samtidigt som jag avskarade, för att det var så jävla kul att hon kom på det.
Var det typ såhär, du hast!
Exakt.
Du hast mig! Han har aldrig sålt mer konst.
Verkligen, alla bara, jag tar den.
Vi var med om, jag vill bara, jag får komma härifrån. Men jag var med om en liknande grej, fast inte lik, skitsamma. På mitt kontor. För vi sitter ju i sånt delat kontor. Uh-huh. Och sen så är det alltså bara, vi, så har vi en sån högtalare som man liksom kopplar upp sig till. Uh-huh. Och ibland så kopplar den upp sig till en annan.
Ja.
Yeah. Och så går det liksom förbi en helt vanlig kille. Det kanske är typ så, jag tror att det också är fredag eftermiddag, uh-huh. Klockan är så 16:45. Och när han går förbi så kopplas hans telefon upp till vår högtalare. Uh-huh. Och vet du vad han lyssnar på när han glatt stiger ut i fredagskvällen? Whoopa Gangnam Style! Och det är så jävla
skämmigt!
Det är så roligt att tänka att det är hans peppmusik, tycker jag.
Väldigt kul. Men kommer du ihåg den funktionen som fanns på Facebook förut? Att det var så här, Karin Landré is listening to...
Yep.
Och att det, fast att det blev så automatiskt.
Japp, yep. För då, att det var Spotify kopplat och så postades det automatiskt. Ja.
Exakt, yep. För då kommer jag också ihåg att...
Nej.
Det var en tjej som, när jag pluggade i Lund, så var det en tjej som jag typ som var så här, hennes namn is listening to Sexy and I Know It. Och då tänkte jag också att så här, hon gick så här till föreläsningen och bara,
Sexy and I Know It.
Okej, nog
och den tjejen var Anna Sandell.
Så jag hade nog hellre lyssnat på Gangnam Style.
Ja, och du hade ju försökt, hur, du hade försökt dig på att dansa. Och sen,
sexy lady. Jag gillar den.
Du kommer också stiga ut i helgen.
Verkligen.
Med Gangnam Style.
Jag önskar det, att jag kunde ta mig ett glas vin och stiga ut till Gangnam Style.
Men snart.
Snart.
Vad sa vi? 5 veckor?
6 veckor. Ja, 5 veckor när det här är ute.
Wow, wow, wow.
Woop, woop.
Men när det här, då är det ju lika bra. Jag tänker tiden går snabbare om vi sätter igång med det här.
Ja.
Ja. Jag vet inte hur
jag
det
tror
funkar,
att det
funkar. Ja, vi kör så. Japp. Refunder är en tjänst som gör att du får tillbaka pengar när du handlar på nätet.
Det är fantastiskt.
Det är verkligen det.
Och som mord mot mord-lyssnare, så om du går in på refunder.se/mordmotmord, bli medlem där, gör ett köp för minst 200 kronor inom 2 veckor, så kommer du få 50 kronor, riktiga pengar, tillbaka på ditt refunderkonto. Och det är alltså utöver de pengarna du får tillbaka av att bara göra köpet.
Exakt. Så att om man vill typ använda Refunder på bästa sätt, då laddar man ner Refunder-knappen. För då säger den till, oavsett vad du googlar, så säger den liksom till var du kan få tillbaka pengar. Alltså var, precis, du gör det bästa köpet och därför då sparar pengar. Ni fattar grejen.
Ni fattar.
Så gå med på refunder.se/mordmotmord. Bli medlemmar. 200 kronor inom 2 veckor.
50 kronor tillbaka.
Hej!
Hej!
Kommer du ihåg när du berättade om det här helt sjuka fallet som handlar om en som blir skjuten genom en vägg på ett hotell?
Ja.
Kommer du ihåg att det fanns en väldigt, väldigt stark karaktär i det fallet?
Ja.
Ken Brennan.
Okej, jag vet, tror jag var... Okej.
Jag har blivit lite obsessed.
Ja.
Och när har du läst på om det här?
Nej, det beror på.
För att jag...
Nej, kör. Men för att jag tror att det var så här, okej, det här blir nästa.
Ja, nej, förlåt. Men kul att båda två har varit obsessed vid, yep, Ken Brennan.
Alltså inte nästa som är nästa vecka, men mer bara att det här ska jag
där
göra.
Där är mitt nästa Ken-fall. För man blev ju sugen på att se vad mer han hade hittat.
Absolut.
Och han gjorde ju inte besviken.
Nej.
Har du läst? Det finns ju en long read.
Inte hela.
Nej, okej.
Mm.
Fan. Kan du spela förvånad?
Jag kommer, alltså, nej, och jag minns inte heller.
Nej, men bra.
Jag vet bara, så jag kommer, yep, vara, jag kommer vara, alltså, inte bara spela förvånad, jag kommer vara äkta förvånad.
Mm. Okej, okay, bra. Okay, så tidigt på morgonen, den 21 februari 2005, hittas en naken kvinna i gräset vid typ, jag vet inte om det är en återvändsgränd eller om det är bara en obebyggd tomt, men något sånt, i en av Miamis västra förorter. Hon ligger på mage, uh-huh, har liksom ansiktet rakt ner i marken och är brutalt misshandlad. Hon är medvetslös. Men hon lever. Och polis och ambulans kommer till platsen och man flyger henne till Jackson Memorial Hospital. 24 timmar senare så vaknar hon äntligen.
Mm.
Och då kan liksom så här, för hon, det finns ingen, hon har ingen, det finns ingen liksom, inga ID-handlingar på kroppen. Det enda som finns vid kroppen är en blå filt,
okay,
som inte leder någonstans. Och ingen i området har sett någonting sådär. Så man har ingen aning, ingen koll alls förrän hon liksom vaknar. Och även då så kan hon inte prata initialt, utan hon kommunicerar i skrift.
Shit.
Och hon heter då Inna Budnitska, är 21 år gammal.
Mm.
Ursprungligen från Ukraina. Och jobbar på kryssningsfartyg.
Mm.
Men hon har varit med om en olycka på jobbet där hon har skadat sin hand ganska typ rejält, så att därför har hon liksom, är hon inte på fartyget, utan istället så har hennes arbetsgivare betalat för att hon de senaste månaderna, alltså det har tagit lång tid liksom, så de senaste månaderna så har hon bott på Miami Airport Regency Hotel.
Det var deppigt att bo på ett flygplatshotell i månader.
Japp. Fruktansvärt. Och hon bara väntar på att den här jävla handen ska läka typ, så att hon ska börja jobba igen. Och hon är också här, hon ville verkligen, alltså hon var så här, hon bara, jag ville verkligen make something of myself. Mm. Hon såg verkligen som en typ en karriärsmöjlighet, och istället nu så är, som du säger, är hon på ett flygplatshotell.
Fy fan, ja, stackaren.
Jag är dock väldigt intresserad av folk som jobbar på kryssningar.
Jag tror att det är ganska kul.
Alltså sådana lång... Fan, jag måste... Det finns lite sådana fall där folk har typ försvunnit från en kryssning.
Ja.
Jag kanske ska ge mig på något sånt.
Mm. Det är spännande.
Ja. Inna skriver också då ner namnet på sin advokat.
Mm.
Och är så här, ring honom. Och utredaren Alan Foote. Han som då har liksom hand om det fallet. Han tycker det här är askonstigt.
Mm.
Han bara... varför har hon en advokat överhuvudtaget, typ varför, var är liksom anledningen, och varför tycker hon att han behöver liksom kopplas in nu? Det vill säga, de blir så här misstänksamma mot henne, har hon någon skit på gång som gör att hon tror att hon behöver en advokat? Men grejen är då att anledningen till att hon har en advokat är för att hon har en stämningsprocess igång mot sin arbetsgivare. Alltså för att hon har skadat sig, och anledningen till att hon säger till dem att ringa honom är för att hon typ inte känner någon.
Och för fan.
Jag vet, panik. Okej, så man kan liksom konstatera att hon har blivit grovt misshandlad. Och hon har tagit emot ganska mycket liksom, grovt våld mot huvudet. Och det ser man delvis på typ hjärnan, att den liksom har tagit smällar. Men benen runt hennes högra öga krossade. Alltså det är sån jävla kraft. Och panik. Och det är så äckligt med ögonen. Med. Och hon har också typ så här, tagit emot slag mot andra delar av sin kropp. Men det verkar som att det mest är liksom det mest allvarliga runt huvudet.
Men hon kan liksom inte skriva ner på lappen då vem det är som har gjort det?
Nej. Vi kommer till det.
Mm.
Men innan vi går vidare så kan jag också säga att de hittar sperma på hennes kropp. Och får liksom fram en fullständig DNA-profil.
Mm.
Som sagt, hon borde då kunna berätta vem är det som har gjort det här. Problemet är att hon typ inte minns någonting alls.
Mm.
Så att det här är liksom det hon minns. Hon får minst saker från tidigare under kvällen. Hon har då tidigare under kvällen ätit middag med någon som hon känner, som jag tror eventuellt att hon blir ihop med sen.
Mm-hmm.
Jag vet inte. Men hon har kommit tillbaka till det här hotellet där hon bor vid 12. Och då går hon typ så in och ut i sitt rum vid flera tillfällen.
Mm.
Vilket väl, alltså hon är väl asuttråkad.
Såklart, fy fan.
Och har väl säkert börjat prata med folk som bor där eller så här, jobbar där med, eftersom hon har varit där i flera månader. Och så hon går lite grann in och ut, och så vid 03:33 på natten då så går hon från hotellet till en bensinmack som ligger typ några, alltså jättenära. Där köper hon ett telefonkort för att hon vill ringa sin mamma som är i Ukraina. Hon alltså 21 år gammal,
alltså,
superung, jättehemskt. Och då är hon borta i typ 7 minuter innan vid 03:40 så ser liksom fångar övervakningskameran utanför hotellet när hon kommer tillbaka, och 03:41 så syns hon på hotellets övervakningskamera vid hissen. Och hon väntar då på hissen, hon har så här långt blont hår och hon har en typ klar röd jacka, så hon är liksom ganska, hon är lätt,
hon syns,
och, ja, hon syns exakt. Och jag har sagt 03:41 så går hon in i hissen, och då är det en typ en stor man som åker hiss samtidigt, och de typ pratar lite grann med varandra. Det är då det sista man har sett av henne förrän hon typ lite drygt 3 timmar senare hittas typ, tror jag, 1,5 mil från hotellet. Och då är ju grejen att så här, jag tror att hotellet har 16 övervakningskameror. De har inte övervakningskameror i korridorerna. För det tycker de är...
Varför inte? Jag fattar,
det är typ att de tycker att det är...
Var är de här 16 kamerorna?
Alltså det är
typ runt, alla sitter i lobbyn.
Ja, men och typ utanför och i lobbyn och vid hissarna och så här. Mm-hmm. Men de har inga... Och det är typ att de är så här, det tycker vi är integritetskränkande.
I korridoren?
Ja, exakt. Det är inte i toaletten. Det är integritetskränkande.
Alltså i toaletten?
I toalettstolen.
I duschmunstycket.
Munstycket.
Det är kränkande.
Det är kränkande. Det kan vi,
det kan vi skriva under på.
Kan vi göra merch som är
en övervakningskamera?
Med övervakningskamera.
Ja. Write it down.
Det, ja. Is anybody taking fucking notes?
Det där behöver vi trademarka direkt.
Okej. Ja, 16 stycken. Så att hotellet är väldigt liksom väl övervakat men inte uppe på våningarna. De är rörelseaktiverade. Så fort någon rör sig så sätter de igång liksom. Okay. Och hon har, alltså hon syns inte på en enda övervakningsbild där hon lämnar hotellet.
Mm-hmm.
Trots att hon då 3 timmar
har
senare är, ja exakt. Man har ingen aning om hur hon har lyckats ta sig, eller hur någon har lyckats ta henne ut henne från hotellet utan att det syns. Liksom.
Fan vad sjukt.
Och det är också typ så här, det är säkerhetsvakter både vid framsidan och baksidan av hotellet. De har inte sett någonting. Ingen som jobbar där har sett någonting. Alltså, det är ett mysterium. På något sätt så har den här kvinnans förövare liksom fått ut hennes kropp. Men man har ingen aning om
det. Men gud.
Det är fan, alltså han är ju CSI Ken Brennan. Eller vet du vad han är som? Kommer de... ja men typ så CSI Las Vegas känns det som, eftersom det är så mycket på hotell.
Ja, jag älskar det.
Japp, det var otroligt.
Alltså fan vad jag tittade mycket på det. Yeah. Vet du en annan serie som jag tänkte på häromdagen?
Berätta.
För att Molly Sims dök upp på min Instagram. Den serien som hette bara Las Vegas som utspelade sig på ett kasino.
Japp,
också med Josh Duhamel.
Jättebra.
Jag tyckte han var det snyggaste jag någonsin sett.
Det förvånar mig inte.
Nej.
Nej. Men nu är det ihop med honom. Fast i svensk form.
Exakt.
I lundensisk form.
Mm.
Nej, bättre.
Bättre.
Mycket, mycket bättre. Okej. Nu ska vi se. Som sagt, till och med så minns hon då liksom, hon minns sakerna som är typ till att hon kommer tillbaka med det här telefonkortet. Sen minns hon liksom ingenting alls. Och jo, hon har ett minne när hon är på den här ödetomten.
Okay.
Att hon typ hon bara, jag vaknar och det är liksom mörkt och kallt.
Oh, fan,
det
är typ läskigt. Det.
Och sen så börjar hon få minnesfragment liksom. Alltså hon beskriver det som att det är liksom som drömsekvenser, mardrömsekvenser typ. Och hon får då bilden, en bild av att det är, först säger hon en man, sen säger hon 2 män och sen säger hon 3 män. Mm. Så det är liksom skiftar som har då överfallit henne. Hon tror att de är liksom vita, men att de pratar med accent som kommer från typ något latinamerikanskt land.
Okej. Okay.
Senare säger hon att hon tycker att de eventuellt också kan ha varit, alltså haft rumänsk brytning liksom.
Mm.
Någon slags icke-amerikansk accent helt enkelt. Hon har liksom något svagt minne här och där om att de har tvingat henne att dricka något starkt som är typ lite som alkohol eller så. Och att någon har hållit typ en kudde över hennes huvud. Hon har också ett minne av att hon bärs alltså över en axel ner för trappor.
Gud vad läskigt.
Det är så fruktansvärt obehagligt. Men grejen är då att så här, finns ju inga kameror som styrker att hon faktiskt, åtminstone inte på hotellet, har burits i några trappor.
Nej.
Och du vet, hon går till en hypnotisör för att liksom så här försöka återskapa sina minnen. Ingenting funkar. Nej. Det kommer typ alltid, alltså det är liksom alltid så här att hennes minnen är typ såna här liksom. Polisen går förstås igenom. Alltså allt. Övervakningsmaterial, går igenom hennes rum, pratar med anställda, alltså verkligen så här, jobbar igenom fallet. Och de börjar ju då fundera på så här, hur kan hon ha tagits från rummet utan att det har märkts? Och de börjar fundera på om det kan vara så att hon har typ, alltså att hon bor på 4:e våningen, om det kan vara så att man först funderar man på om hon kan ha slängts ut från fönstret. Men hon har inga skador som tyder på det. Så då funderar man på om hon kan ha firats ner typ.
Det var sjukt.
Mm, eller hur? Men
och att ingen skulle sett det. Alltså på flygplats och hotell så är det ju folk som är vakna.
När som helst.
Hela tiden.
Ja, yep. Men jag vet inte om det var baksidan eller liksom sådär. Men det som är också att det ligger då en rabatt precis nedanför. Okay. Och den är helt liksom ostört.
Det är ingen som har stått där? Eller
nej, exakt. Nej. Man, det har inte legat en kropp där. Sådär liksom. Mm. Så den, det tar liksom ganska mycket stopp helt enkelt. Mm. Och till slut så har de liksom inga vägar vidare. Jeez. Så utredningen liksom kallnar. Och de har också en hel del inte typ supersofta teorier. Som är lite, ja men du vet såhär, hon är nog sexarbetare. Ah, ja. Man bara, just det, för är man sexarbetare så kan man inte bli typ våld. Man bara, hon är fortfarande misshandlad och våldtagen. Alltså såhär, och lämnad för att dö. Ah. Det spelar väl ingen roll.
Nej, för fan.
Men grejen är att hotellet vill egentligen väldigt gärna att hon, alltså vill väldigt gärna, men det hade varit bekvämt för dem om det var så att hon var sexarbetare.
Okay.
Som hade varit hos en kund.
Okay, så att det inte hade hänt på deras...
Jo, men jag vet inte om det, det hade nog kunnat hända där ändå, men grejen är att det man anser då är att typ, så ansvaret hade inte legat lika mycket på deras sida. För att jag tänker att man kanske typ tänker att... Så här,
man vill skydda sina boende snarare än en besökare typ. Eller?
Ja, nej, alltså hon bor ju där liksom.
Men jag fattar inte.
Nej. Fortsätt gissa. nej, men jag tror att det är så här att man tänker då, delvis tycker man mindre synd om en kvinna som är sexarbetare. Sådär liksom. Men jag tror också att man har en teori om att det kan vara en person som har jobbat på hotellet som har gjort det.
Aha.
Eftersom så här, ingen har kommit, eller vet liksom så här. Så att jag tror att det är de två sakerna. Och grejen är då att eller också att de inte har kunnat bevara säkerheten eller kunnat
skydda
henne, alltså skydda henne i sina boende, exakt. Då är det ju istället som att hon har utsatt sig själv för en risk.
För att hon
tycker
har,
ju inte okay, jag förstås, men
tycker de.
Ja, men exakt, jag fattar, okay, precis. Jag fattar. Mm. För det som händer då är att Inna och hennes advokat inleder liksom en stämningsprocess mot hotellet. Just på grund av det här liksom så här lapse in security typ. De har inte, hon har blivit attackerad. De här männen har uppenbarligen tagits in i hennes rum mitt i natten liksom. Och det här hotellet har ju inte säkrat det. Det kanske är därför de tror att det är folk som jobbar där. Jag tänker nyckelkort och så. Kanske så. Hittade på henne.
Men vet de att de har kommit in i hennes rum? Det kan de inte veta heller.
Men det är ju det hon säger. Alltså det är ju det hon minns liksom.
Just det.
Sådär. Så att ungefär samtidigt då som polisen får stopp, liksom, hamnar i en återvändsgränd, så inleder hon den här stämningsprocessen. Så de två sakerna händer typ parallellt. Liksom. Mm. Och polisen måste ju gå vidare. Det kommer in nya fall hela tiden. Du vet, classic
som
case.
Där, liksom. Ja.
Så, hotellet ringer Ken Brennan. Fucking Brennan.
Alltså, so, I gotta love Ken.
Nej men alltså. Och ja, de vill ju ha in honom för att bevisa att de inte bär ansvaret.
Ja.
Det är liksom, ingången är ju lite äcklig, kan man säga.
Absolut.
Men då kommer han och jag vet om att både du och jag tänker på Ken Brennan dagligen.
Absolut.
Men om någon flera av våra gånger lyssnare inte har gjort, gör det, så kan vi säga att han är då före detta polis från Long Island. Också jobbat med sån federal, vad heter det? Han har varit med narkotika.
FDA.
DEA. FDA, vad är det?
FDA finns det ju något som heter också. Eller?
Det känns som att det är typ ett avtal. Vi googlar.
Jag vill bara ha rätt. Att det finns något som heter det.
Ja, men gud ja. Men det finns ju... Jo, Food and Drug Administration.
Där har han inte jobbat. Han har DEA.
DEA. Men FDA kanske för att man typ har också, det känns som att de kanske är lite corona inblandade, så man kanske har det lite top kanske mind. Ja, nej men exakt, han är DEA och det finns ett 2020 avsnitt om det här fallet.
Okej.
Okay. Och i det fallet när liksom Ken Brennan presenteras så kör han på sin motorcykel.
Fan, han är så jävla kung alltså.
Liksom typ så, du vet, i t-shirt, lite uppredlade ärmar typ. Alltså, han är otrolig.
Han är fan bäst.
Alltså, han är ju liksom den mest amerikanska personen man någonsin har sett.
Absolut.
Alltså, han är ju verkligen så stort ansikte.
Yeah.
Of course. Bakåt slickat lite så silver fox hår.
Yeah.
Han är ju maskulin.
Jajamän.
Det får man ju säga.
Jajamän.
Alltså. Okej, jag läste då, Vanity Fair har skrivit en artikel om det här då, som jag kan säga vad den heter sen, och som jag tänker att det är den som
det är den,
läste. Och där beskriver man honom så här, som jag tyckte var härlig. Brennan was right out of central casting, middle-aged, deeply tanned, with gray hair. He was a weightlifter and favored open-necked shirts that showed off both the definition of his upper pecs and the bright, solid gold chain around his neck. The look said, mature, viril, virile, viril. Viril. Laid back and making it.
Oh yeah!
Men det är också typ sammanfattat att det är en man som har skrivit den beskrivningen. För det här är,
det är
typ,
lite avundsjuka i det.
Ja, men också typ en så här, alltså han är ju så som en man tycker att en man ska vara.
Absolut.
Om man får verkligen generalisera. Så de ringer honom. Han tackar ju vanligtvis nej då till alla privatdetektiva fall som avfall. Alla fall som typ vanliga privatdetektiver är så här, yeah. Japp, I need this to pay the bills.
För han vill ju lösa, han vill ju veta att han kan göra någonting för att hjälpa personen.
Ja, han vill ju, ja, men han vill ju också vara liksom så här, han vill säga nail the bad guy. Mm. Att han är så här, det är alltid det som har drivit mig. Mm. Man bara, du vill ju också.
Men jag kommer ihåg från det med det andra hotellfallet,
ja.
att det var liksom så där att han ville veta att han hade möjlighet att liksom bidra. Så att han ville inte bara liksom bara ha cash, utan han ville liksom lösa fallen.
Ja, för det han säger är också är typ så här, han bara, jag sa samma sak till dem som jag säger till alla mina arbetsgivare. Mm. Som är så här, jag kommer inte liksom ändra mina slutsatser om de inte passar det ni vill.
Exakt.
Utan jag kommer göra det som faktiskt är korrekt. Rätt, liksom.
Ja. Mm.
Men han vill ju, alltså det känns som att så här, han gillar ju en jävla utmaning alltså.
Det gör han. Det gör
Ken. Det. Och grejen med Ken är också att han var divorced, men hans fru, han var skild på ren svenska.
Mm.
Men hans fru hade också dött och han hade flera barn.
Mm.
Men de är vuxna. Han har all tid i världen att hänga sig åt sina fall.
Yeah.
Han har aldrig träffat Inna. Eller hade inte det liksom under tiden han jobbade med fallet i alla fall. Så att han liksom så här, han har inte stött på henne alls. Typ.
Stött på vem?
Vad sa du?
Stött på vem?
Inna.
Ja.
Hon, alltså offret.
Ja, jag fattar. Jag tror så här innan. Okej.
Okay. Aha, nej. Innan.
Ja.
Okej, okay, så. Han sätter då igång med det här fallet. Som sagt, han säger till honom så han bara, det spelar ingen roll vad ni vill att jag ska hitta. Jag kommer hitta det jag hittar.
Mm.
Han börjar med att prata med då Foot, kriminalaren. Yeah. Och han är ju i allmänhet väldigt, väldigt tveksam till privatdetektiver. Mm. De kommer in och förstör, klampar runt i utredningen.
Det tycker jag man kan förstå.
Gud ja, 100%. Men Ken får över honom på sitt lag. För han säger så här, look, you and I know, both know there's no fucking way you can investigate this case. För de har då varit tvungna att gå vidare och prioritera andra i alla fall. I can see this through to the end. I won't step on your dick.
Men alltså, jag tycker han har väldigt... Men han verkar komma, det precis, han vet ändå hur han ska ta sig an lokalpolisen.
Yep. Det han säger ju också att han är, i den här beskrivelsen också väldigt mycket som att han har lite så, du vet, hård New Yorker grej about him, som är också typ att så här, han kommer size you up väldigt, väldigt snabbt. Och om han gillar dig så bestämmer han det direkt.
Yeah.
Och då kommer du märka det, men också tvärtom. Om han inte gillar dig, you will know.
Yeah. Man gillar sådana ändå.
Japp. Yep. Nej, men så han får liksom med så här, han bara, jag kommer ta med allting jag får reda på, kommer jag berätta för dig, och verkligen så här jag kan lösa det här åt dig typ. Och Foot är så här, japp, jag köper dig.
Mm.
Så han får alltså ta del av allt material som polisen har.
Mm.
Och det är ju liksom inte alls så här standard att man gör så. Så kamerorna på det här hotellet var då som sagt rörelsestyrda. Polisen har alltså försökt att liksom lura dem.
Jag tänkte precis säga det. Om man går jättelångsamt.
Det har de testat. Det är exakt det de har testat.
Fan vad roligt. Alltså, jag skulle ju bli en sån dum lokalpolis.
Men alltså, det är så kul att tänka den bilden när de smyger fram.
Okej, okay. Alltså, så där långt, så där fort kunde man inte gå. Men det går en liten
sån här. Ja, alltså, det är kul att jag har exakt skrivit om
jag
det här.
Tänker att man går myrsteg, ja, när man var lite.
Nej, men också att jag tänker att de går i sosial. Att de liksom försöker svepa fram.
Fy fan vad roligt.
Ja, som sån tai chi. Det är liksom den typen av situation.
Vad dumt.
Ja, jag vet. Det måste ha sett så jävla, jävla korkat ut. Okej. Okay. Nu ska vi se. Ah, ja, men precis. Alltså, och allt material finns ju. Det är liksom inte så att som det ofta är typ så här, den kameran funkar inte. Alltså, allting är tipptopp. Mm. Inga problem. Förutom då att man inte vet. Ja, skitsamma. Han är så här, Brennan är så här, han bara, hon måste ha lämnat hotellet genom den vanliga utgången.
Mm.
Det är liksom det enda alternativet som finns. Hon kan inte ha liksom, han bara, det är liksom, de inte, det var inte a bunch of magicians som typ kidnappade. Nej. Alltså hon måste ha, ha tagits ut.
Då hade
ut.
De sett en sån här jättestor låda som eller du såg i tur.
Ja, eller, exakt, en sån jättestor kanin som de hade stoppat in i. Ingenting sånt. Och då är han så här, han bara, kan hon ha varit förklädd?
Okej.
Okay. Mm. Han börjar gå igenom övervakningsmaterialet igen då. Och han lägger alltså all sin vakna tid på att utsluta människa för människa för människa för människa.
Mm.
Alltså du vet, även typ barn och kvinnor avskriver han inte liksom. Utan han går igenom varenda person.
Kua.
Och han letade liksom så här efter folk som beter sig konstigt eller folk som är nervösa eller du vet så här. Så. Det är ett ganska stort hotell, jag tror att det är typ 170 rum.
Okay.
Så att det är mycket film och det är många människor att kolla på. Till slut har han uteslutit alla utom en.
Okay.
Mannen som delade hiss med Inna 0341.
Oh, kommer det vara någon sån där Ocean's Eleven-lösning att de har tagit en lucka i hissen?
Jag önskar det.
Okej. Okay. Det är inte det, alltså.
Men nu känner jag att mitt fall blir mycket tråkigare. Han står faktiskt här att han hade...
Eller så har de smugglat ut henne i en sån här tvättkorg.
Klassik. Eller, eller, eller en sån här, serveringsvagn.
Exakt.
Mm. Varför gissar jag? Jag vet ju. Okej, den här snubben är... Han är en stor man.
Mm.
Han är lång och liksom... väger typ 140 kilo. Han är svart och han har glasögon.
Mm.
Så att, och det är liksom så här, det gör typ att folk att Brennan nog känner lite grann så här, folk borde ändå komma ihåg att de kanske har pratat med honom för att han är verkligen så här jättestor liksom, jättelång och så där. Och som sagt, han har då pratat med Inna i hissen och det är det sista man har sett av henne ju. Till och det är också det sista, eller man ser, sen försvinner han i 2 timmar och lite drygt 2 timmar senare då, 05:28, så kommer han ner till lobbyn igen. Och då drar han på en resväska. Går ut genom hotellets huvudingång och sen kommer han tillbaka typ en timme senare utan resväska.
Nej. Alltså, förlåt, men det tycker jag polisen kunde ha sett.
Grejen är att när Brennan kollar på den här först, väskan, han bara, men den är för liten.
Ja, det är så himla läskigt tycker jag när folk går ner i små utrymmen.
Ja, jag vet. Det är obehagligt.
Alltså på cirkus vet man var liten.
Yep.
När de la sig såna små kuber. Alltså det var min värsta... När folk inte har någon leder typ.
Nej, nej, jag vet. Obehagligt.
Det är för att jag inte ens kan sitta i skräddarställning. Så jag är avundsjuk egentligen, men okej.
Men du har så många andra kvaliteter.
Tack.
Ja, men den är liksom... Den, han tycker att den ser ut som en sån typ som man kan lägga i en kabinväska. Mm. Ja, exakt, precis. Men sen så börjar han kolla. Och grejen är då att den här mannen är liksom så stor och lång.
Mm.
Att han
vanlig
inser...
Väska ska, nej men,
att han inser att väskan är nu. Han börjar kolla på typ så här kakel och du vet, jämföra hur långt det är. Och sen får han ut måtten på väskan och det är typ en ganska vanlig
men
storlek.
Men gud, vad sjukt.
Och då, vilket jag också tycker är väldigt roligt, att han alltså, tar dit en, eller liksom han får tag på en ganska flexible tjej som alltså han köper som får testa sig och lägga in sån väska.
Undrar hur han fick tag i henne.
Jag vill inte se den annonsen. Craigslist annonsen.
Väldigt roligt. Det känns som att är man privatdetektiv så har man så sjukt mycket konstiga kontakter.
Verkligen.
Så då har man
en
sån
som flexibel tjej.
Kan krypa igenom ett rör och
så bara,
typ sånt saker.
Exakt, och sen så är det så bara, vi behöver en tjej som inte kan sitta i skräddarställning. Japp.
Då ringer de mig. Då tar de in det stora artilleriet.
Då kommer, då ringer Ken Brennan dig. Kör han in här på sin motorcykel.
Ja, hämtar upp mig.
Sladdar på gården.
Jag kan inte
hur kom han dit in?
Han körde genom hissen och upp. Och, sen, och jag är så stel så jag kan inte slänga över mitt ben
nej.
På motorcykeln.
För att sitta damsadel.
Ja. Där har vi det.
Där har vi det. Men du har med dig eget schabrak.
Ja.
Det står Ken Brennans namn på ena sidan och ditt på
mot,
andra.
Mot andra.
Okej. Okay. Ken börjar kolla liksom väldigt noga på hur han drar den här väskan.
Ja.
För det är också det. Den borde vara liksom
tung.
Tung som fan. Och han är helt liksom casual. Alltså, det märks ingenting konstigt med honom. Mm. Överhuvudtaget. Det enda som Ken Brennan ser, som liksom får bekräftar hans teori, är att när han drar ut den ur hissen så fastnar väskan typ i liksom mellan, i kanten där, på ett sätt som han liksom anser då bara händer om det är en ganska tung väska.
Okay.
Så att då måste han rycka till liksom för att få med sig den. Och då är hans teori då att den är tung för att den innehåller Innas kropp. Och han säger typ att det är så här, han slås just av hur lugn den här mannen är. Han är så här, han bara, det här är inte första gången han har gjort det här.
Fan vad läskigt.
För att han var en förstagångsförbrytare som är liksom, som har precis begått ett våldsbrott. Är stissig, så nervös, panikig. Så strosar
ut med en resväska.
Yep.
Så läskigt.
Japp, yep. Extremt obehagligt. Grejen är att de har ju inte hittat väskan.
Nej.
Och de vet ju inte vem den här mannen är. Så att det är så ett stort hotell. Alltså, de får inte ut någonting av, liksom, av hotel records. Typ. Även, de har inte kopior på alla körkort. Men även om de har det, typ de kopiorna är så himla dåliga. Så det, liksom,
nej.
Det går typ inte att se. Det har ju också gått en, alltså, det har ju gått en del tid här. Liksom. Jag tror att det är... Nu ska vi se. Vad sa jag? När sa jag att vi började? Februari 2005. Jag tror att det är typ framåt hösten 2005 när han kallas in. Typ. Så att han får ju börja leta efter den här mannen på andra sätt.
Vadå?
Och då börjar han med att leta efter andra gånger den här mannen har setts på övervakningskamerorna.
Uh-huh.
Så han kollar igenom materialet igen. Och du vet, fler dagar och så här runt omkring och sådär.
Så man kan inte se vilket rum han går till heller eftersom det inte finns i korridoren.
Nej, exakt. Och får en syn på honom när han umgås med en annan man.
Uh-huh.
Och bara liksom timmar efter att han har kommit tillbaka till hotellet utan resväskan så har de bland annat varit och käkat frukost tillsammans. Mm. Sådär. Och han har, alltså den misstänkta har inga, liksom, det är ingenting som, det finns ingenting att gå på med hans klädsel eller sådär. Det finns inget utmärkande med honom. Men hans kompis har en tröja på sig. En t-shirt med tryck.
Som det står mord mot mord på. För han har varit i poddstore.se.
Nej, nej, nej. För helvete, nej, 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 nej. Nej, han har på sig en t-shirt med ett båtmärke. Ett märke som gör båtmotorer.
Okej, okay. Yamaha. Okej, jag ska sluta med att lägga.
Mercury, tror jag.
Ah, okej.
Och då tar Brennan reda på att det har pågått en båtmässa. Under den här tiden som det här har hänt.
Okay.
Och de kontaktar då det här båtföretaget. Och är så här, hade ni anställda som bodde på det här hotellet under den här mässan? De bara, nej, det hade vi inte. Men sen ringer de tillbaka ett par veckor senare för att han beskriver den här t-shirten. Liksom, uh-huh. Och säger de så här.
Det är en tävling.
Vi sköt ut det i sådana kanoner. Jag älskar en god t-shirt-kanon.
Alltså, de hade ju Doritos-kanon på Wild West.
Det var en av de dummaste men också bästa aktiveringen någonsin. De sköt ut Doritos.
Så jävla nice. Jag älskar Doritos.
Och ju fullare folk blev det som är liksom, alltså, i extas. Folk över det. Otroligt. Nej, de ringer tillbaka och är så här, vet ni vad? Vi delade faktiskt ut sådana här t-shirtar till de som jobbade med matservering på mässan. Alltså det fanns en sån liksom food court där det var lite olika stalls.
Mm.
Och där, vissa av de personerna hade då såna t-shirtar.
Okay.
Men de jobbar ju för ett annat företag. De är ju liksom inte kopplade till det utan är kopplade till mässan. Liksom. Eller så. Så att då hör han av sig till företaget som ansvarade för maten på mässan.
Okay.
Och de har haft folk som har bott på hotellet. Några av dem som har jobbat liksom med just maten på det här, liksom, på det här eventet kommer ihåg den här mannen med glasögonen.
Så han jobbar inte?
Jo.
Okay,
jo,
okay.
Den misstänkte. De jobbar där båda två, verkar det som.
Okay. Mm.
Så det är folk där som kommer ihåg honom, den här stora mannen. Men de vet inte vad han heter.
Nej.
Däremot, och det här tycker jag är lite konstigt, de minns inte vad han heter, men de minns att han först började jobba för det här företaget på en stad, på en idrottsarena i Met- Tarir. Oh, nej.
Okej, okay, alltså är du vilket land är du?
Alltså jag är i USA.
Det lät som att du var i en helt annan världsdel.
Ja, nej men exakt. Men jag är i USA, men grejen är att det är New Orleans.
Ja.
Så det skulle okay. kunna vara lite åt franska. Metairie.
Metair?
Ja. Det.
Fast det är det nog inte.
Jag kommer aldrig säga det igen.
Nej.
Nej. Vare sig jag vill eller inte. Härnäfter så kommer han från Viskafors. Nej, men det är en förort till New Orleans i alla fall. Så där man vet om att där har han börjat jobba för det här företaget. Där har han jobbat på en sån food stall på någon, liksom, okay. någon typ liten baseballstadion eller sådär. Och så då börjar man bara, antagligen så kommer han därifrån.
Mm-hmm.
Eller man kan åtminstone kontakta dem och höra vem man är. Det är bara det att Hurricane Katrina har liksom slagit ut hela den stan typ alltså, bara gud, några månader tidigare. Katrina. Det måste ju varit typ då 2005-2006.
Är det så länge sedan?
Yep.
Fan sjukt.
Så att hela den stan är ju liksom ödelagd.
Ja, jävlar.
Och det är liksom totalt kaos. Så det finns typ inte så himla mycket man kan göra eller liksom så här, det är inte riktigt läge att vara så här, hallå, han som sålde korv på era baseballmatcher typ, kommer ni ihåg honom typ. Men grejen är att Ken har då en kompis.
Klart han har.
Som är en New Orleans polis. Nu ska jag berätta för dig en otrolig historia om hur de blev kompisar.
Okej.
Okay. Det är väldigt on brand Ken. Ken kan man säga. För det är så här då, att den här polisen, han hade med sig en gripen i the old quarters i New Orleans. Mm. Typ. Någon som hade gripit. Och,
jag vill jättegärna åka till New Orleans.
Jag vet, jag vill det. Så otroligt gärna. Mm. Nej, men och då så han, jag vill bara säga att han slet sig. Du fattar vad jag menar.
Mm.
Han började liksom kämpa emot. Och vid det tillfället så var ingen av hans kollegor där. Så att han hade liksom problem med this perp.
You can count on Ken.
Då var han bara, det var som att någon bara kom flygande och hjälpte mig att ta ner honom. Så att den här polisen brukar kalla Ken för Batman. Och vet du vad som är roligt med? Ken, han var bara där på semester med sina söner.
Såklart han var. Fan, jag älskar honom.
Jag vet, jag med.
Så fan, vad cool
så han är. Så han bara, du vet vad, det spelar ingen roll att en orkan precis har slagit ut hela mitt område.
I will look up the korv gubbe for you.
I will always help Ken Brennan.
Yeah.
Han kommer tillbaka.
Mm-hmm.
Har ett namn. Han har ett namn. Han bara, I got the good news is I've got a name.
The bad news is?
Och Ken bara, exakt. Vi gör en
what's accent. The bad news?
Han talar alltid klarspråk. Då säger han så här, his name is Michael Jones. Väldigt there's vanligt. Probably about a million of them.
Oh no. Mm.
Så det var tråkigt. Men han har i alla fall ett namn. Och mycket riktigt, en Michael Jones har bott på hotellet under den här tiden.
Yeah.
Men, du vet så, hans adress, den är en gammal adress som han har flyttat från sedan länge. Hans visakort är avstängt. Telefonnumret funkar inte. Tvärstopp igen.
Mm.
Men Ken känner ändå
nu börjar
ja, exakt. Det är inte iskallt längre. Och han har också slutat på det här företaget som med att sälja mat. Men Ken är så här, om han har jobbat så länge inom just den här branschen att liksom resa runt och sälja mat vid olika events, så har han säkert fortsatt göra det. Och det tänker han inte minst för att han nu liksom är övertygad om att det här är en serievåldtäktsman.
Okay.
Så att han som då har liksom det perfekta upplägget. Alltså företag betalar honom för att åka runt. Det är så jävla åka runt och liksom gömma sig bakom jobb, attackera kvinnor och sen dra vidare.
Det är så läskigt.
Ja, jag vet. Fruktansvärt obehagligt. Och det han gör då är att han hör av sig till hans förra arbetsgivare och säger, kan du ge mig en lista på alla företag som jobbar med samma sak som ni gör i USA?
Okej.
Okay. Japp.
Det finns 750 stycken.
Han verkar ha en bra relation med han på det här matföretaget. Det glädjer mig också. Självklart.
Såklart alltså, att han har. Vad trodde du?
Nej, men nu vet jag verkligen. Han börjar ringa. Han ringer och han ringer och han ringer. Mm-hmm. Och alla är så här, vi ska kolla på det här. Nej, vi har ingen som heter Mike Jones som är liksom stor, stor och svart och har glasögon. Så här, nej, han är inte här. Men så kommer han till ett ställe där de är så här, vet du vad, då får du faktiskt komma tillbaka med en...
Search warrant.
Ja, exakt. Eller en warrant för att du ska få reda på den informationen. Han bara, absolut. Ringer upp Foot, va?
Ja.
Foot.
Jag har hittat den.
Löser en... vad kan det heta på svenska?
En order.
En order. Följ order. Mm. Faxas dit, de får ut det och japp.
Det är han.
De hittar honom. Han jobbar på det här företaget.
Okej.
Okay. Och just nu så jobbar han.
Det hedrar ändå företaget att göra att de försöker skydda sina anställda.
Alltså det är ju rimligt.
Alltså det är det. Men ja. det känns också som att det är typ ett sånt företag som du kan säga bara, ah, han jobbar här typ. Här är hans schema.
Mm, verkligen. Men,
vad är jag nu grundar det på?
Men jag
hedrar dem i alla fall.
Jag fattar vad du menar, verkligen. Men nu då så vet de, japp, han jobbar här. Och just nu så jobbar han i någon, jag tror att det är en sån minor league baseball stadium igen. Okay. Mm. Där han har hand om ett barbecue stall.
Yeah.
I Frederick, Maryland.
Sådär.
Foot åker dit och förhör honom. Michael Jones, helt oförstående.
Okay.
Alltså han bara...
Varför åkte inte Brennan med?
För att han är inte polis.
Ah, ja.
De vill väl ändå göra det...
Official.
Official, exakt. Mm. Så Foot åker dit. Jag tror att han passar på när han har en kollega som har något annat ärende ganska nära. Mm. Alltså du vet så. Så de åker dit och intervjuar honom. Eller förhör honom. Och han är liksom helt lugn.
Han var läskigt.
Förutom att han blir chockad när han får höra om det som har hänt innan liksom.
Mm.
Och han blir chockad över att så här, de tror att han skulle kunna vara med på det här.
Okej.
Okay.
Tänker jag att man måste säga.
Ja, men det som han gör sen... Mm. Som är väldigt speciellt, är att de är så här. Okej, men om du inte har någonting med det här att göra så vill vi jättegärna, så skulle du kunna tänka dig lämna ett DNA-prov.
Ja. Och det gör han?
Han gör det.
Okej.
Det är så jävla sjukt. Så att de åker tillbaka med en god tops med sig liksom. Ken Brennan åker ju förstås också dit. Alltså, han verkar ju terrorisera den här mannen på sin arbetsplats. Mm. Han förhör honom i 3 dagar, säger han. Man bara, du är inte polis. Det är så speciellt.
Men han är nästan det. Ja. För han är FDA-agent.
Nej. Men han håller liksom fast vid det här. Han bara, jag skulle aldrig slå en kvinna. Alltså jag har aldrig slagit en kvinna.
Men är han då så säker på att han inte ska åka fast? Det är det som är så intressant.
Det måste ju vara så. Och han säger att han erkänner att han har haft sex med en kvinna under den här resan i Miami. Okay. Men han skulle aldrig skada en kvinna.
Nej.
Och han är också en sån som är så här, jag behöver faktiskt inte våldta kvinnor för att jag köper sex om jag inte får det på annat sätt.
Ah, okay.
Man bara, okej.
Okay, good for you.
Så vet vi. Så Foot blir så här, han bara, det är nog inte han.
Nej.
För att det är liksom så här, han är för cool och varför ska han lämna sitt DNA? Mm. Och du vet så här, det känns weird liksom.
För det är väl det man gör just för att man vill att folk ska tänka så.
Ja, fast grejen är att då får man ju fly sen eller någonting. Det gör han ju inte. Nej. Han verkar ju vara kvar i Maryland liksom.
Väldigt weird.
Och det tar alltså flera månader innan man till slut har testat hans DNA-prov.
Varför gör man inte det med en gång?
För att det är väl inget prioriterat fall antagligen. Nej. Liksom. Så det tar flera liksom, månader. Men till slut får our guy rätt.
Och tänk vad han känner då de där månaderna när han bara, fan jag gick fri fast jag lämnade DNA-provet upp.
Yep. Jag är ett geni. Mm. Han måste ju tycka att han är ett geni.
Alltså absolut.
Yep. Och jag antar att det är därför han var så jävla lugn från början. Med. Mm. Alltså att han är
sån här.
Och han har kommit undan med det.
Grandios självuppfattning.
Exakt. Självbild. Helt lugn liksom. Med att dra en kvinna som han precis har våldtagit och misshandlat i en väska.
Absolut.
Ah, okej, nej men så att DNA, hans DNA-prov matchas alltså med prover från Innas kropp. Och han grips och häktas misstänkt för bland annat våldtäkt, kidnappning, misshandel och liksom flera stycken sådana riktigt
grova
åtalspunkter.
Det borde vara typ mordförsök.
Ah, ja, nej, alltså han måste ju trott att hon var död. Jag tror inte att mordförsök är med i bland åtalspunkterna. Men det är liksom, de är ju så här, de är ganska grova liksom. PA är ett supergrovt brott. Men han säger då att han har ju haft sex med Inna med samtycke.
Såklart.
Och insinuerar då att hon är sexarbetare.
Uh-huh.
Som sagt, vad det nu har med någonting att göra. Men det i kombination med att hennes vittnesmål har ju varit jättedåligt. Uh-huh. Liksom. För att hon, alltså hon har ju hjärnskott. Hon har såklart på hjärnan. Uh-huh. Liksom. Helt orimligt.
Vad mer kan man begära?
Nej, men verkligen, verkligen så. Nej, men så att hon har ju då sagt, som sagt, att det liksom varit så här, en man, två man, två män, tre män. Hon har aldrig sagt att det är en svart man, hon har alltid sagt att det är vita män, men kanske typ spanska. Alltså det är liksom så här, det stämmer inte överens med den det är liksom. Så att man menar väl helt enkelt att det inte går att bevisa att de inte har haft sex med samtycke. Och så till slut landar man då i en, åklagaren landar i en deal med honom. Nej. Han döms till 2 års fängelse.
Du skämtar.
För sexual assault.
Oh.
Alla andra åtalspunkter läggs ner. Och hon är helt förstörd. Liksom.
Såklart.
Hon bara, jag fattar inte hur det här kan vara, liksom, vad som händer i det här rättssystemet. Typ. Men grejen är då att Ken Brennan är så här, run it through Cody's. Han bara, den här personen, han har gjort fler grejer. Ja. Jag vet om det. Det här är inte en första gångs förbrytare. Liksom. Så att de gör det. Och grejen är, det tar också flera månader. Väldigt lång tid. Mm. Men till slut så får man träff. Man får 3 träffar.
Va?
3 andra våldtäktsmän. Okay. Som också, där man också har hittat Michaels DNA.
Shit.
Och det är då de här. I december 2005, så samma alltså år,
efter,
så fick Jennifer Rosler, hon är 41 år, i Colorado Springs. Hon, jag tror att det är typ ganska sent på natten, hon har typ varit och handlat.
Mm-hmm.
Alltså så att sista gången man ser henne är typ när hon går från en mataffär.
Mm.
Och sen så är hon på väg hem och så blir hon erbjuden skjuts och så tackar hon ja till det.
Gör inte det.
Bra. Och sen så säger han så här, han bara, du, jag är väldigt törstig, typ, skulle jag kunna få ett glas vatten?
Mm.
När han släpper av henne hemma följer han med henne in i lägenheten och sen våldtar han henne.
Fy fan vad läskigt.
Ja, extremt obehagligt. Och en annan kvinna som bara kallas Rachel i liksom pressen, hon våldtogs i New Orleans i maj 2003. Hon är typ där på en sån jazzfestival.
Mm-hmm.
Och även där så erbjuder sig en man typ att skjutsa henne hem.
Okay.
Och hon gör det. Och det är också en annan kvinna som heter Lorraine Gautreau som har blivit våldtagen i juni samma år, också i New Orleans. Mm-hmm. Och där är också samma sak. Skjuts hem och båda de två liksom våldtogs utomhus. Och alla kvinnor har liksom så här gått direkt till polisen, alltså så här lämnat, uppenbarligen har de hittat liksom sperma på dem, så att de har fått fullständiga DNA-profiler. Grejen är att det har hunnit bli 2007 innan man kopplar ihop de här fallen.
Shit.
Och det blir 2009 innan den här rättegången i Jennifers fall liksom blir av.
Uh-huh.
Och då har hon...
Är han fri då, ute liksom under hela tiden?
Jag vet inte riktigt när han dömdes för det mot...
Skitsam.
Mot innan typ. Men grejen är att Jennifer har hunnit dö.
Va?
Hon dog. Jag har liksom inte hittat vad det är för varför. Men det är inte kopplat till det som hände henne. Jag antar att hon var sjuk eller någonting. Ja. Liksom. Så att hon kommer aldrig vittna mot honom. Liksom. Men det som händer är alltså att både Inna och Rachel...
Ja.
Kallas och vittna. Så de berättar om det de har varit med om. Och
känner någon av dem igen honom när de liksom får se honom?
Alltså Rachel gjorde en composite sketch som är så jävla lik.
Fan,
alltså det är
sjukt.
Så sjukt. Jag ska lägga upp den i gruppen sen. Hon har verkligen beskrivit honom extremt.
Liksom.
Det är stört. Verkligen stört. Så de vittnar. Och liksom beskriver ju uppenbarligen att det här är ett beteende som liksom upprepas.
Mm.
Trots då att Rachel inte kan vara med på rättegången. Och då ska vi se. Han säger förstås då att allting är sex med samtycke, såklart. Men han döms till 24 år till livstidsfängelse.
Mm.
Plus 12 år till livstidsfängelse. Jag vet inte, och det verkar vara i samma fall. För att jag tror att de bara har haft rättegång i Colorado, om jag förstått det rätt. Liksom. Och han är eligible för parole 2032. Mm-hmm. Men staten Colorado räknar med att han aldrig kommer komma ut.
Nej.
Och jag antar att skulle han göra det så skulle väl antagligen New Orleans
ta vid.
Ja, exakt. Mm. Gå vidare med sina fall. Jag tror i alla fall att det är så att de inte har gjort någonting än.
Vad sjukt. Fan vad läskigt.
Visst är det stört? Mm. Och det här är, det finns ju fler. Alltså det måste finnas fler.
Usch. Jag blev väldigt drabbad av att han la henne i en resväska. För det känns verkligen så... Allt är otroligt respektlöst. Men det känns otroligt respektlöst att göra så.
Man är ett ting. Man är ett objekt som man knör ner i en väska.
En väska. Alltså, fy fan, jag blir arg.
Men det är ett helt stört fall.
Väldigt läskigt.
Väldigt, väldigt läskigt. Mm. Och det är bra här för Ken Brennan i alla fall att han kommer in och gör sin grej. Men vi kanske borde ha liksom så Ken Brennan.
Veckans Brennan.
Varje vecka ska vi ha ett fall med Ken Brennan. Men vi kanske borde ha liksom så här liksom ett återkommande.
Absolut.
Jag undrar hur många fler. Han måste ha gjort många.
Han måste ha gjort massa grejer.
Ja, gud ja. Okej, så jag läste.
Och tänk vad han bara gjorde som Food and Drug Administration agent.
Alltså han var så bra.
Han var bara ner och stängde ner restaurang efter restaurang efter restaurang.
Alltså i Göteborg finns det en restaurang som de nu stänger nu för att de inte liksom löser
coronarestriktionerna.
Och de bara, vi kommer att överklaga och fortsätta öppet. Bara, men vad håller ni på med?
Men i Stockholm fick de tre som fick stänga fick öppna igen.
Ja, jag vet.
Alltså idioter. Ja.
Ja. Men de tänkte inte stänga alls.
Nej, okay.
De tänkte bara köra på.
Ja, bra.
Okej, vad rimligt. Så, jag har läst ABC-artikeln som liksom bygger på det här 2020-avsnittet. Den har en lite märkliga rubriken. Serial rapist was on the loose for years before an abandoned suitcase put a stop to his crimes. Man bara,
stämmer inte riktigt.
De hittade ju inte, de hittade ju absolut inte väskan.
Nej.
Jag vet inte, märkligt. Och då den här Vanity Fair-artikeln av Mark Bowden och den heter The Case of the Vanishing Blonde.
Mm.
Den kan säga att den är inte helt oproblematisk. Nej. Man blir lite störd i den kan man säga. Men där får man det i alla fall väldigt mycket fokus på just Ken. om man
är sugen på honom.
Och det är man ju.
Det är man.
Så det var då Michael Jones.
Tack snälla, och det var otroligt spännande.
Inna Budnitska.
Tack.
Jag hoppas att hon mår bättre nu. Jag hoppas att alla de har fått stöd. För det är också, nu är jag jättestörd. Det de pratade om var att det hade gått 6 år mellan Rachels attack och att hon vittnade i rättegången. Och att de pratade typ om hur, delvis att hon mindes allting så himla himla klart.
Mm.
Men också att hon var så jävla arg.
Ja.
Alltså hon var så fruktansvärt arg. Man bara, det är klart hon var det. Liksom. Mm.
Men det känns som att det ofta övergår i någonting annat. Eller att det ofta tar sig uttryck som någonting annat.
Men jag tänker att det blir så speciellt när det är så här, de var tvungna att föra hennes talan för att hon inte kunde göra det själv. Typ. Känns också så jävla, jävla starkt. Alltså så att de fick vara Jennifers röst. Liksom.
Mm. Ja, väldigt spännande.
Oh.
Jävla as.
Jävla fucking as.
Mm. Tack Karin.
Tack Anna.
Det här är ett lite liksom också annorlunda fall och väldigt sorgligt på liksom, för jag bara
gör.
Yep. Sharon Lopatka föddes 1966 i Baltimore. Hon var den äldsta av 4 döttrar som alla föddes av herr och fru Abraham Denberg.
Det är så starkt.
Ja, det här är någon ganska married man då, som jag sa från början.
Just det.
Ja.
Det är så intressant den grejen när man får vara herr och fru, mansnamn efter namn.
Ja.
Alltså att det ändå är, man bara, du har inte, nu har du gift dig, nu har du inte ens ett
namn. Du har inte ens ett förnamn.
Nej. Herr och fru Marcus Berggren.
Det låter trevligt.
Det gör det inte alls.
Det kan också vara man och fru Karin Londré. Alltså det beror på vilken ordning man säger.
Man
jag.
Och fru. Låter konstigt.
Jag försöker se det på från något slags annat håll.
Kör.
Det var gammaldags. Och jag gissar att det här är för att jag läste en amerikansk artikel. Jag vet inte vad mamman heter.
Nej, jag tror inte att det var du som tog bort mitt förnamn. Jag bara, du gillar ju liksom minimera kvinnor.
Jag bara, det är inte så viktigt ändå.
Det var någon jävla brud.
Verkligen. Och det finns liksom ingenting speciellt att berätta om hennes uppväxt, utan hon var enligt hennes kompisar typ så här, as normal as you can get, typ Sharon alltså. Vad det nu betyder. Men jag gissar att hon liksom var så här, hon typ spelade piano, hon vet så här, höll på med lite olika sporter. Ja. Hon var liksom bara så här en average person typ. De var väldigt aktiva i synagogan i deras område. Ja. Det var väl kanske det som var, skulle liksom, det spelar ingen roll för det här. Men hon var liksom bara en helt vanlig tjej.
Så. En helt vanlig judisk tjej.
Precis. Mm.
Det hade varit ovanligt om de var väldigt aktiva i synagogan och hon inte var.
Nej,
det
var inte judina.
Judina.
Nej, nej, nej. Nej, aha.
Hon
nej.
Var mormor.
Ja, hon sjöng precis, hon sjöng i skolans kör. Hon var liksom bara så här ordinary girl.
Mm.
När hon var 25 år så gifte hon sig. Jag vet inte om hon typ pluggade efter high school. Jag vet typ ingenting. Det här är ganska kortfattat.
Ja.
När hon var 25 år så gifte hon sig då med en man som heter Viktor Lopatka. Och han var byggarbetare. Och de flyttade tillsammans till Hampstead där de köpte ett litet hus. Hennes föräldrar tyckte inte om att hon gifte sig med den här mannen. Han var katolik. Och de gillade liksom inte att hon flyttade från den staden. De gillade inte det. Så enligt en vän till Sharon då, så har hon beskrivit det här äktenskapet främst som ett sätt för Sharon att slå sig fri från typ familjen.
Ja. Så typ det de inte gillade...
gjorde hon.
Gjorde, var typ anledningen till att hon gjorde det.
Så förstår jag.
Ah, yeah.
Wikipedia, som är då en av mina källor. Alltså så starkt när man skulle, om man fick använda det i skolarbeten.
Men det är ju bra.
Alltså det är så bra.
Wikipedia, och det är ju så många som är där inne och håller koll.
Alltså det
man kan inte skriva ett fel utan att det rättas väldigt, väldigt snabbt.
Men de beskriver i alla fall henne som en internetentreprenör. Och det får man väl typ säga att hon var på något vis. För att hon sålde massa olika saker från, eller hon bedrev olika sorters verksamheter på nätet. Och jag tänker att hon var så här i framkant. För det här är då typ alltså 94, 95, 96. Så att det är liksom,
men gud!
När internet var väldigt nytt.
94. Hon var en av de första som var att veta, make a lot of money from your own home.
Ja, absolut.
Härligt. Drömmen.
För att hon körde då verkligen. Och så du vet vad det är. Jag tänker typ när Viktor kommer hem så här, och ska ringa och så tutar du, så är det bara det där i telefonen. Han bara, get off the internet, Sharon.
Vem ska han ringa?
Sin mamma. Vi hade ju två olika telefonnummer hemma. För att man skulle kunna prata i telefon samtidigt som man var uppkopplad på internet.
Det är ju så lyxigt.
Lyxigt, eller hur?
Enormt. Vad dyrt det var. Alltså med internet på den tiden.
Var det det?
Japp.
Betalade du din egna
Nej, andel? Nej, min mamma gjorde mig väldigt medveten
om det.
Vad det kostade.
Jag var också ganska mycket inte uppkopplad i allt backpacker jag spelade. Just samtidigt. Det. Det fanns ju på disk. Så att det
och så hemma så fick man ju liksom slänga sig in på internet och sen snabbt slänga sig ut så man bara använde typ en minut eller två.
Men det blev ju upprörd stämning hemma när man hade glömt att koppla bort fast man inte satt vid datorn.
Oh,
det var ju waste.
Yep.
Okej, okay. Okay. Så hon körde lite olika businesses då. Och hennes första hemsida som hon startade hette House of Dion. Och där sålde hon inredningstips. Och för bara $7
sålde hon inredningstips.
Ja. För bara $7 så kunde man då få hennes inredningstips för att få samma stil som finns i gamla hus i New England. Alltså hon sålde typ ett litet kompendium.
Oh, wow.
Och
hennes, ligger de kvar, kan man köpa dem?
Jag har faktiskt inte kollat. Jag tror inte det.
Du vet att jag behöver inredningshjälp.
Nej, du behöver. Hennes liksom selling, hennes liksom vet du det, reklam för de här var home decorating secrets seen in the posh homes from New England to the Hollywood homes can now be yours, never published before, quick easy way to decorate your home.
Wow.
Så
specifik liksom. Hur gick det för henne?
Vet inte.
Nej.
Det var inte det enda hon gjorde. Utan hon sålde också typ alltså läsningar, alltså typ så här psychic readings och sånt. Och hon sålde också sina använda underkläder där på internet som hon marknadsförde genom den här men den är bara väldigt så här, väldigt,
är den grov?
Nej. Is there anyone out there interested in buying my worn panties? Så liksom om hon var, om hon liksom satsade mycket på hur hon skulle sälja. Ja. Om hon satsade på hur hon skulle sälja in sina decorating tips, så var det mer liksom lite mer
uppgivet. Är det någon som vill ha dem?
Jag hade typ lagt lite mer krut på marknadsföra trosorna, tror jag.
Ja. Tror jag.
Men för hon...
Men alltså inredningstips på internet säljer ju sig självt.
Absolut. Verkligen, verkligen. Nej, men, och, för utöver det så sålde hon också så här, hon skrev typ lite så här korta copies till typ andra, alltså hon gjorde ju reklam på typ House of Dion och sånt, och då så skrev hon typ reklamtexterna till det, alltså du vet så här. Så hon, och det drog hon också in pengar på. Och utöver det så sålde hon också pornografiska bilder på kvinnor som var drogade och hypnotiserade.
Va?
Som hade sex med varandra.
Nej, men
jag vet inte exakt hur det,
va?
Hur det liksom transfers i en bild.
Men vad nu det ett tag glömde som att jag glömde bort vilken typ av
podd vi hade.
Men det måste ju varit alltså det är helt enkelt våldtäktsporr liksom.
Typ så. Men att det var kvinna med kvinna, alltså det var liksom lesbisk porr. Ja,
kul. Vart har hon fått tag på dem?
Vet inte. Hon sålde, jag vet inte precis, hon måste ju köpa. Vem vet hur internet funkade förr?
Eller nu?
Verkligen 100% att jag inte vet hur internet funkar. Och utöver hennes sån här entreprenöriella sidan då, som hon hade, som fick ta sig uttryck på nätet, så använde hon det också för att liksom låta ge uttryck eller få uttryck för hennes sexuella fantasier.
Mm.
För att hon hade vad man kanske skulle kalla för liksom lite så här normavvikande, eller ja, det får man väl säga, fantasier som hon uppenbarligen inte kunde prata om med sin man, eller hon ville i alla fall inte göra det, eller med någon annan i sin närhet. Så under olika namn så postade hon så här, så chattade hon med olika personer i olika chattrum om sina fantasier med likasinnade.
Men vad klar hon måste blivit när hon hittade de rummen.
Ja, alltså jag tänker att det är ju typ det som är det, alltså internet är ju så himla läskigt, för det finns så himla mycket läskigt där, men det är också det som är så himla fint med internet.
Jaja.
Man kan så träffa folk som typ, man känner så här, jag kan inte ens prata om det här med min man, men jag kan prata med dig om det här, för att du känner likadant. Det är ändå...
Det är som du, den här podden för dig och mig.
Exakt så.
Jag kan inte ens prata med min man om det här.
Nej, och jag kan inte ens prata med min sambo.
Man har skrapat sitt fönster där inne. Så som man har gjort i
3-4
veckor.
Månader innan vi ens flyttade hit. Ja, okej. Nej, men precis. Så hon hittar då i olika chattrum. Som jag tänker ser ut så här verkligen. Du vet, som på 90-talet. Att det var så här.
Gud, ja. Okej, men vad var hennes fantasier?
Jo, hon hade en fantasi där hon vill bli torterad. Torterad liksom tills att hon dör.
Åh nej.
Så en dag i oktober 1996 så åker Sharon från sitt hem. Hon säger till Victor, hennes man, att hon ska åka till Georgia där hon ska träffa några väninnor. Men egentligen så sätter hon sig i bilen och åker till tågstationen i Baltimore där hon sedan hoppar på tåget som tar henne till Charlotte. När Sharon väl har åkt så hittar Victor då, hennes man, ett brev som hon har skrivit åt honom. I det här brevet så skriver hon att hon inte kommer komma tillbaka igen. Hon skriver att hon inte vill att han ska leta efter henne eller den personen som hon har åkt för att träffa. Hon skriver inte vem hon ska träffa, men hon skriver: "If my body is never retrieved, don't worry. Know that I am at peace."
What det är så läskigt.
Ja, det är så läskigt. Så hon har då alltså träffat en man på nätet i ett av de här chattrummen som kan hjälpa henne att realisera hennes önskan. Så hon säger då i brevet så här: leta inte efter mig, leta inte efter honom, typ så här, kontakta inte polisen, låt mig bara göra det här, typ så.
Alltså jag förstår, jag tänkte typ att så här, att hon liksom att det var så att hon typ vill ha analsex. Och så bara att hon inte ville prata med sin man om det, men bara nej okej. Det var det får du göra liksom, men ändå dumt. Det är ju lite, jag håller med dig om att det här var ju normavvikande.
Det får man väl säga.
Ja, men det är som någon där i tyska.
Precis, du har ju gjort ett fall.
Exakt.
Som är lite likt det här.
Men han vill ju bli äten också.
Exakt.
Det här är med
det är
okej, yes.
Ja. Så på tågstationen i Charlotte, dit hon åkte, så möter hon då en man som heter Robert Bobby Glass. Alltså Robert kallas Bobby Glass.
Det kommer inte. Robbie Bobby Glass.
Men det är som The Hills, vad är han heter? Nej, han heter Justin Bobby.
Justin Bobby.
Så han möter upp henne där och så hoppar de in i hans bil och så kör de 13 mil hem till hans husbil i Lenoir, som ligger då 13 mil från Charlotte. Han är 45 år gammal. Han är dataanalytiker och har typ jobbat på, så här, för typ kommunen eller något motsvarande. Med typ så här, samla ihop skatteunderlag. Alltså så här, något riktigt, riktigt torrt jobb. Eller som jag, förlåt, jag ska inte döma, men något som låter väldigt torrt i mina
öron.
Han har varit gift med sin fru, Sherry, i 14 år. Innan hon en dag i maj 1996 tog deras tre gemensamma barn och lämnade honom. Och så det här är några månader innan hon träffar Sharon. För anledningen till att Sherry då...
Sherry.
Jag tror att hon heter Sherry. Eller så hittade jag verkligen på det, vilket är helt sjukt om jag valde det namnet. Hans fru.
Ja. Vi kallar henne Sherry.
Tack. Anledningen till att hon lämnar honom då är för att hon har tyckt typ så här... Du sitter alldeles för mycket vid datorn. Typ så här, vad är det du gör? Jag fattar inte vad du gör. Kan du inte umgås med oss? Du vet, så här. Så hon har då en dag gett sig in i hans dator för att hon bara så här, vad är det du håller på med? Och så när han då kanske är på jobbet så har hon gått in till hans stationära dator, klickat upp och sett då liksom, gått in i det så här, eller hittat de här chattmeddelarna som han då har postat under också pseudonym som man väl antagligen gör. Och han har två pseudonymer som han är mest aktiv under och det är Slowhand och Toyman, vilket är så läskiga namn på något vis.
Verkligen.
Nördiga. Och hon får så total chock av det hon läser att han har skrivit.
För hans fantasi är då att tortera någon. Jag fattar.
Exakt. För hon beskriver, eller hon var så här, hon bara, jag kan inte förstå att det här är samma person som jag är gift med som har skrivit det här. Hon liksom inte, han har inte visat några tendenser till nej. Våld hemma.
Nej, men jag menar det, så här, det går ju typ att ha liksom, BDSM
exakt.
Sex som absolut inte är att man mördar någon.
Nej, nej. Men han har inte visat, han
har inte gjort någonting.
Ingenting sånt.
De har inte ens haft sån light bondage.
Jag, nej, som jag förstår det så är det liksom.
Du vet ju kanske inte nu.
Men ja, de men har bara sex i missionärer.
För att jag tänker att
med lampan släckt.
För jag tänker att det ofta ändå liksom så här, finns tendenser åt
exakt.
Alltså typ att man nej, så här, hon... uppenbarligen kommer han ju inte leva ut det som han vill göra helt och fullt liksom.
Nej, men hon så hon beskriver då det hon läser som raw, violent and disturbing. Så hon tar med sig sina
barn och stackars henne.
Ja, så jävla hemskt. Så i slutet på augusti 1996 så träffar då Bobby och Sharon varandra i ett chattrum. De börjar chatta med varandra och så som jag minns det bara när jag var på Aftonbladet-chatten så var ju chattarna offentliga.
Ja.
Så de, och jag vet inte om det var så här, men jag tänker att det var så, för de börjar ganska snabbt typ börja mejla med varandra istället. Ja. Och de mejlar, alltså det har gått 900 mejl mellan de två. Sen från augusti till oktober. Det är ganska mycket.
Men gud! Ja.
Och just också då när man typ inte hade mejlen i sin mobil. Alltså, då är det så sjukt mycket att man
de måste bara ha suttit vid datorn. Ja. Och hon jobbade i och för sig med det. Och han jobbade ju också med det.
Ja, sant.
Så de satt
mycket vid datorn. Hon hade i alla fall eget företag. Undrar vad hans arbetsgivare tyckte om att han satt.
Men om han jobbar på kommun så var det nog ganska
chill. Sant.
Inte för att det alltid är det när man jobbar på kommun, men jag tänker att han hade det chill.
Han hade det.
Eftersom han mejlade 450 mejl.
Sant. Så i alla de här hundratals mejlen då så beskriver Sharon hennes önskan om vad hon liksom, vad hennes fantasi är. Hon beskriver det ganska så här ingående för Bobby och frågar till slut om han kan tänka sig att liksom göra det här med henne. Och han säger att det kan han göra och beskriver tillbaka för henne vad han planerar då att göra med henne när de väl ses. För att sen liksom, utkomsten är att avsluta hennes liv.
Men för att jag tänker typ att så här, har man typ en viss typ kink så kanske det är liksom en del av fantasin utan att man typ menar att det är någonting som ska hända.
Alltså jag menar, att man pratar om det.
Typ. Ja, exakt. Mm. Precis. Det jag undrar, oh, gud.
Men så efter att de har mejlat med varandra då i 6 veckor så bestämmer de då att de ska ses. Och Sharon hoppar på det här tåget till Charlotte och liksom åker för att träffa honom. Som tur är då, eller vad man ska säga, det finns... trots att Sharon har sagt till sin man så här, det hör inte av det till polisen, så är ju typ det första han gör. Mm. Han måste ju varit så chockad.
Och rädd.
Och rädd, verkligen. Och berätta vad som har hänt då. Hänt då.
Ja, bra.
Så polisen åker hem till Sharon och Victor och går igenom hennes dator för att vara så här, eller de liksom går igenom hemmet för att se så här, var kan hon ha åkt?
Yeah.
Och så kommer de då till datorn och ser då ganska snabbt liksom att så här, okej, hon har varit aktiv i de här chattrummen och så hittar de till slut liksom hela korrespondensen med Bobby och förstår att de har så här stämt träff och att hon har åkt hem till honom. Så när de då har liksom fattat det så åker de hem till Barrys hemstad för att alltså börja med att spana bara på hans husbil. Så de sätter liksom ett gäng poliser som håller utkik där efter för se så här, om vi ser Sharon typ. Men dagarna går och de ser så här, inte ett tecken på att hon är där. Så att då är det typ att de bara okej,
men hon är ju fullt upp med att bli torterad till döds. Det är ingen utomhusaktivitet.
Alltså det är väldigt konstigt att det är det de tänker att de ska göra.
Ja. Okej. Okay,
ja. Men så då så ber de om att få liksom en sån search warrant och så går de då in i hans hem. Och i hemmet så hittar de inte Sharon, men de hittar saker som snabbt liksom, de snabbt fattar så här. Det här tillhör henne. Och utöver hennes tillhörigheter så hittar de ganska mycket barnporr i hans dator. De hittar en pistol och då så här, bondage-material eller verktyg eller vad man ska kalla det för. En av poliserna som var med då liksom och gjorde husrannsakan såg att utanför husbilen, alltså bara precis utanför, så var det liksom så här en upphöjning av jord som är helt nygrävd. Och det får ju dem såklart att haja till. Så att de går ut och kollar den här graven, eller den här högen. Och det är då en grav där Bobby har grävt ner Sharons kropp. Samtidigt som polisen hittar hennes grav så griper de Bobby på hans jobb. Han häktas för mordet på Sharon och får sitta häktad utan att få en chans att bli frisläppt mot borgen. Obduktionen som de gör någon dag senare visar att Sharon har dött. Alltså hon har förmodligen tillbringat 3 dagar hos Bobby innan hon har blivit mördad. Och även om hela deras korrespondens har gått ut på att hon vill bli torterad och sen mördad så finns det, och att Bobby då skulle vara den som gjorde det, så finns det inga tecken på att hennes kropp har blivit utsatt för någon tortyr innan hon har blivit mördad.
Va?
Mm. Och Bobby säger då att så här, ja, han har mördat henne, eller han har dödat henne, men det har inte, han har inte gjort det med flit, utan de har alltså det har gått för långt när de hade strypsex typ. Så de har haft sex med varandra och han har strypt henne som en del av sexet, men inte med uppsåt liksom att skada henne. Men att det då har liksom gått över styr och att hon har dött som en följd av det.
Men man måste ju strypa någon jättelänge och hårt.
Mm. Ja. Men så den 27 januari 2000, alltså typ 3,5 år efter att hon har blivit mördad, så erkänner han sig till skyldig till voluntary manslaughter. Man får liksom inte reda på vad som har hänt, men obduktionen visar att det är typ asphyxiation, vilket är väl strypning då.
Ja, eller kvävning.
Kvävning. Eller...
Syrebrist.
Det är det kanske. Vara, typ. Ja.
Det är det hon dött av. Men man får inte reda på hur vägen dit har sett ut. Men hon har ingen
skada liksom.
Så han menar då att de har liksom haft samtycke sex och att de har samtyckesstrypt henne, eller om man ska säga. Ja. Och att då, det har gått överstyr. Så att han erkänner sig skyldig då till voluntary manslaughter, vilket är typ ett dråp när dådet utförs i heat of passion. Till skillnad från involuntary manslaughter, som bara är typ dråp då liksom. Men det här, eller...
Ja. Det här är typ att det finns någon slags handling ändå så, eller så.
Precis, ja. Jag tänker typ om du och jag bråkar väldigt haftigt.
Just det.
Typ så. Eller något. Han döms då till 35-53 månader i fängelse.
Men gud.
För hennes död. Plus 27 månader för innehav av barnpornografi. Så det är ju typ 5 år.
Och då sitter han typ...
Han, jag gissar att han skötte sig väldigt bra. För redan i mars 2002, alltså 2 år efter att han åkte in i fängelse, så ska han släppas fri, men får en hjärtinfarkt och dör. 51 år gammal.
Åh jävlar! Men gud!
Så det var liksom... Det.
Men, förlåt. Jag tycker... Alltså om det nu är så...
Det kallas ju för så här the consensual murder of...
Ja, men exakt.
Så.
Men det som stör mig lite grann är väl att han då inte har uppfyllt hennes fantasi om att typ utsättas för någon slags tortyr.
Ja. Ja.
Eller du vet, man bara... Nej, han... om du ändå har skickat 900 mejl, hon har varit ganska tydlig. Det är inte som att du kan vara så här, jag visste inte vad hon ville.
Nej. Nej, men jag är ändå typ väldigt glad att hon inte...
Nej, men fy fan vad hemskt.
För jag tänker att man vet väl aldrig om man vill det förrän man vet hur hemskt det är.
Nej, men och sen finns eller så här, det finns ju folk som gillar den grejen liksom.
Absolut,
men just
jag tycker det är så läskigt. Jag kan inte tänka på det.
Men just det där
tortyr liksom. Tortyr.
Tortyr.
Frivillig tortyr.
Ja.
Men det är ju någonting som är så här. Nu fanns det ju väldigt mycket så här bevis som då, precis som du säger, som det är så här väldigt tydligt vad hon vill. Men för annars tycker jag det där blir så himla så här. Ja, men ville, alltså du vet så här, precis som du sa, hade det räckt för henne att prata om det?
Ja, eller typ som sagt att typ utsättas för typ någon slags våld eller så där, och typ inte vilja dö. För att det, men en fråga om det finns inget liksom som tyder på att hon var typ suicidal eller deprimerad eller sådär liksom. Inte vad du läst?
Inte direkt, nej.
Nej. För jag menar, det är ju också det att det handlar ju om att ändå sluta leva, liksom.
Det är så stort beslut.
Ja, och som inte bara är... Alltså det är inte bara ett beslut om typ så här, det här är min kink.
Nej.
När man får göra vad fan man vill så länge man inte skadar någon liksom, annan. Som inte vill bli utsatt för någon skit. Men just det här är ju ett annat steg som är just det här.
Så definitivt.
Ja, och då ska jag dö liksom. Ja. Jävlar vad sjukt.
Ja, väldigt, jag blev väldigt drabbad av typ det. Och så tänker jag så här på hennes man. Och typ, alltså vet så här, just det, just som du säger så här, är det något vi har missat typ i så här hur hon mår?
Ja. Ja. Ja gud ja.
Ja, väldigt hemskt i alla fall. Men ja, då Wikipedia, en bra källa.
Din enda?
Nej, inte min enda. Jag har lyssnat på Red Handed, den podden.
Just det, den bra där.
Ja, både och tycker jag. Episod eller avsnitt 58 är tillägnat, handlar om henne.
Mm.
Och sen har jag då läst en god lista på Ranker som heter 14 Dark Facts About the Consensual Killing of Sharon Lopotka av Kat McAuliffe.
Ha jävlar alltså. Nej, men uppenbarligen kom ju rätten fram till att det var samtycke.
Ja.
För annars hade han ju inte dömt så.
Nej.
Jävla sjukt.
Oh, gud. Läskigt som fan. I alla fall.
Väldigt intressant med. Tack snälla.
Tack snälla. Tack för den här veckan. Nu får vi besök av en person här i...
Som Oscar, du går så himla svängigt. Du liksom har en skön smärg. Så går man om man äger många power tools.
Jag tror att han ska gå och handla middagsmat till oss. Mm. Tack för den här veckan. Tack för att ni lyssnade. Gå med i vår härliga Facebookgrupp Mord mot mord podcast.
Ja.
Ni kan önska fall på Instagram där du heter Karin Londre och jag heter Sandel Anna.
Sandel Anna?
Det var min norska profil. Och vill ni...
Kul att du har en norsk Insta-profil också. Där jag sköter all min norska business.
Där har jag bara lusekofta. Nej, nu bytte jag dialekt.
Det enda du gör när du är i Norge är ju att du chattar till mig hur mycket tugg det kostar.
Det är alltid tugg. Och don't even get me started om Köpenhamn.
Nej, jag lovar, jag ska ju. Just det.
Vill ni ha en check munktröja, en härlig kopp, kanske en bra tote bag som du kan handla och lägga saker i?
Eller bara en god t-shirt.
Eller en god t-shirt. Gå in på Podstore och skaffa det.
Förslagsvis med vårt tryck på.
Exakt.
Skiter de andra jävlarna.
Jag mannekängade ju till och med min babykula för dig här i en sån t-shirt.
Det var faktiskt väldigt, väldigt fint. Jag gillar det.
Så att den funkar även om man har en liten kula på magen. Oavsett om det är ett barn i eller inte.
Okej. Så konstigt.
Jag menar om man har en sån härlig ölkagge. Nej. För jag tycker att min mage
ska vi avsluta eller?